Har du några ritualer i ditt liv? Springer du alltid exakt samma löprunda på måndagskvällar? Har du en speciell plats där du dricker ditt morgonkaffe? Eller brukar du gå igenom dagen och fundera på vad som har hänt dig innan du somnar? Jag har tänkt mycket på hur små och stora ritualer liksom kan forma våra liv. I det här avsnittet av podden Petter söker meningen med livet ska jag fråga Amanda White om vi kan bli mer närvarande om vi sprider ut små ritualer i vår vardag. Det är svårt att sätta ord på vem Amanda är, men om man ändå måste göra det så är nog tatuerad yogalärare den etikett som passar bäst. Jag ska fråga henne hur hon använder olika ritualer och så ska hon få berätta om sin resa. Hur blev hon egentligen den hon är idag?
Alltså på slutet så låg vi i shavasana, den här slutavslappningen på golvet, liksom låg där. Och jag som plötsligt insåg att det är tyst i tankarna. Jag liksom insåg vad som var borta. Jag insåg att ångesten var inte där.
Mitt namn är Petter Sandelin och det här är Amanda White. Välkommen till podden, Amanda.
Tack.
Vi ska börja med de korta frågorna om meningen med livet.
Ja.
Precis som alltid. Och vi börjar med en riktig klassiker. Om du skulle få en tidsmaskin, vart skulle du vilja åka?
Oj! Jag skulle nog vilja åka egentligen till många ställen. Men det första som kommer upp när jag känner in, så jag skulle gärna åka tillbaka till födseln av min son. Så det är nog som i mitt liv en stund som jag skulle vilja åka tillbaka till och inte vet jag, uppleva igen, kanske från mitt perspektiv, eller vara som en fluga i taket, som med i den omgivningen, med i den stämningen.
Mm. Skulle du säga att glas är halvtomt eller halvfullt?
Ja, beror på. Nej, men nu är det ju alltid halvfullt.
Ja.
Ja.
Du har ändå en positiv syn
jo,
på
men
grejer.
Absolut. Tänk, vad kan du fylla det med sen,
ja.
Om det är halvfullt?
Om det är halvfullt, ja, då kan man lägga saft till.
Ja, till
någonting.
Exempel.
Ja. Om du skulle få säga en mening till dig själv för ett sådär typ 10 år sedan. Skulle du ha något budskap till ditt äldre själv?
Oj, till 10 år sedan. Då kommer jag att tänka på att jag var väldigt i början av att jobba med yoga. Och hade jobbat väldigt mycket med mig själv vid den punkten. Och här börjar jag vara mera i mitt jobb och verkligen hitta vad jag brann för i den formen. Så jag skulle nog främst ge henne liksom en bekräftelse på något vis. Att keep going, do what you're doing. Och på något vis, inte vet jag om hon behövde bekräftelse på det sättet, men jag skulle nog verkligen vilja hålla space för henne i det hon gör och vart hon har kommit och vart hon är på väg.
Oj, vi ska prata mer om den här resan och var du var för 10 år sedan och vart det har lett och sådär. Men vi ska ta några korta frågor till. Den här vet jag aldrig om funkar, men Star Wars eller Lord of the Rings är någon av de här.
Ingen där.
Nej, bra. Panda eller delfin?
Ja, delfin.
Delfin, okej. Grön eller gul banan?
Oj, gul.
Gul.
Lite mot brun. Prickig.
Okej, riktigt sådär. Ja. Man är ju nog jättebesviken om man ska äta en banan och den är för grön, att det som inte går att äta, det blir så strävt och usch.
Jobbigt. Nej.
Vilken är din favoritfrukt?
Mango.
Mango?
Ja.
Okej. Okay. Här kommer en djupare fråga. Tror du på någonting?
Absolut. Jag tror på livet. Jag tror på människans förmåga att finna mening och syfte.
Mm.
Och jag har nog väldigt stark tro på mening. Absolut.
Som så här på något vis kosmisk mening. Eller liksom att det finns någon orsak till
absolut.
Allt till våra vägar.
Ja. Jag tror som dels att vi alla är väldigt viktiga och har alla en uppgift som kanske är större än vad vi ibland låter oss känna in i och tänka in i. Och sen tror jag också att det går att zooma ut och se att oj, vad mycket det finns som vi är en del av. Och det betyder inte att vi är på något vis meningslösa för att allt är så stort, men det är liksom båda två går hand i hand.
Är lidande en del av människa, eller ska man försöka undvika allt lidande?
Jag tror inte att det handlar om att försöka undvika lidande. Jag tror att det kan finnas en tanke eller idé inom spiritualitet också att okej, om jag nu går den här vägen att jag tänker mig att yogan är en del av mitt liv till exempel, så då ska jag vara glad eller lugn och så här hela tiden och på något vis alltid kunna ride above it, rise above it och så här. Men jag tror att på riktigt och i det råa då så börjar vi suppress istället och bypassa istället sånt som vi egentligen behöver känna oss igenom och leva oss igenom. Det var jag på något vis tänker där med lidande är att ju mer vi växer och lär oss att ta till oss av våra erfarenheter så har vi större kapacitet att hålla det som kan kännas jobbigt. Så det som förr kändes som ett väldigt jobbigt lidande, så fast det är någonting som vi ändå ärligt upplever och går igenom, så har vi större kapacitet att hålla space för det. Och då känns det inte på samma sätt.
Mm.
Om det makes sense.
Ja, jag förstår.
Lite sådär, det handlar mer om att expandera hur vi kan hålla space för våra känslor till exempel, ja. Och för det som är jobbigt.
Det kan vara farligt att tro att man ska gå som en sån här upplyst filur genom livet och inte påverkas av någonting.
Verkligen. Jag tror nog det har mera som negativ backlash om vi tänker att vi ska vara så.
Det handlar om att leva livet istället för att leva ovanför det.
Ja, ja. Och jag som väldigt känslomänniska och också jobbar väldigt mycket med sådana som skulle definiera sig som sensitiva och känslomänniskor. Så för mig så ser jag nog att den här känsligheten är en styrka. Och jag minns när jag på något vis, alltså det har varit någonting som har varit väldigt jobbigt för mig i tonåren. Och tidig vuxen ålder också. Men sen på något vis när den här tanken kom in att men ska jag då hellre inte ha alla de här underbara känslorna också? Att inte går det att välja heller den där sensitiviteten i det att jag vill bara uppleva det som är lyckostrålar på något sätt. Utan att det handlar ju om det där alltet och att det är de där färgerna som gör för mig åtminstone att livet känns väldigt rikt.
Men kände du dig lockad för att så där, det skulle vara bäst att som kunna stänga av det här och ride above it som
absolut.
Du sa?
Ja. Ja, jag tänkte nog att det var kanske det som var den enda vägen på något sätt.
Ja.
Men nog snabbt så lärde jag mig och insåg att inte det är ju det.
Är det mer eftersträvansvärt att själv vara lycklig eller att göra andra lyckliga? Eller kan man sätta det där mot varandra?
Jag tror båda går ganska hand i hand.
Ja, varför det?
För att jag tänker att det var du är och det var du på något vis håller, om man nu säger liksom vibrationer. Jag vet inte om jag skulle vilja använda det ordet för att det känns lite så där flummigt på något vis. Men ändå, det är ju det som du också ger till andra.
Mm.
Det vad du då utstrålar till andra. Och om du vill göra andra lyckliga så då måste ju nog finnas där någonstans i dig också.
Jag förstår. Men kan inte finnas det här också att man liksom ger av sig själv så mycket att man sen inte, vet du, orkar den här
absolut.
Klassiska österbottniska tanten?
Klassiskt. Ja, definitivt. Och klassisk spaceholder-syndrom också på något sätt. Så där säger jag ofta till mina elever och de som jobbar med mig hur viktigt det är att fylla sin egen kopp. För att då om du verkligen fyller på och ser det som en av de viktigaste pelarna på något vis i din practice, så är det det som överflödar istället som far till andra och som du kan ge. Det här är någonting som har också fått nu ny mening för mig i moderskapet. Vi kan sätta det i så många olika kontext, men att inte läcka helt enkelt med sin energi och tänka att alla andra kommer först, men vad har du att ge då sen?
Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om din resa och sådär. Du sa här tidigare, vi pratade om vem du var för 10 år sedan, att då hade du precis på något vis kommit in i något skede i livet. Berätta lite om det och hur blev du liksom den här du är idag?
Ja, det började väldigt mycket med min egna process som det är för de allra flesta. Och Jag kom in i yogans värld helt enkelt för att hjälpa mig själv. Det var så jag blev introducerad till att komma till yogamattan. Och det var då som det började verkligen ske riktiga skifter i mig. Att innan dess hade det främst varit talterapi som ju definitivt har sin plats. Men jag kände alltid att vi som lite går i en cirkel. Vi når liksom ingenstans. Och jag blev väldigt nästan som besatt av att det måste finnas en väg. Och då började jag läsa jättemycket självhjälpsböcker. Och den sektionen i biblioteket var inte enorm. Så sen gick det vidare till etikböckerna och så läste jag dem. Och sen kom det till yogaböckerna och då började jag läsa dem. Och då minns jag att jag började tänka att okej, om det finns ens en liten procent som är sant i det här, eller som kan upplevas, särskilt med det här inner peace. Jag tänkte att jag var så långt ifrån det i min dåvarande verklighet, fylld av ångest och panik och liksom väldigt långt ifrån en sån sorts tillvaro som beskrevs. Och det var någonting i det som kändes ändå fascinerande, att men det är värt en chans. Trots att jag hade någon gång testat på yoga tidigare och då tänkte jag att det här är absolut inte min grej. Så tänkte jag att det är verkligen värt att testa på nytt. Och det var då jag med att jag sen kom till mattan och fann mig där som det började ske förändring i mitt liv som var bortom stunderna när jag var på mattan.
Mm-hmm.
Och jag märkte att det fanns därefter stunder när jag kunde inse att nu kommer ångesten, men jag kunde hitta mitt andetag. Och liksom de här stunderna började bli fler och fler, som då givetvis ändrar i princip hela mitt liv därifrån. Och jag hade då ingen tanke om att bli yogalärare för någon annans skull. Men då satt jag ett mål för mig själv att gå en yogalärarutbildning. För det var någonting som var som så konkret i min tillfrisningsprocess som då var från ångest, depression och ätstörningar. Att om jag sätter det här målet som är väldigt konkret i tiden, jag bokade, jag sätter ner en deposit, det är i september.
Det går att skriva upp.
Liksom. Ja, exakt. Ja. Det är liksom, klockan tickar liksom dit.
Ja.
Så det blev som så verkligt och jag började då, trots att jag hade definitivt jobbat med mig själv upp till den tiden, men det var nog en stor del av min process också att det blev det där konkreta där i att det här jobbar jag nu för.
Mm.
Och så får jag iväg. Jag gjorde min yogalärarutbildning i Spanien. Så jag reste dit. Och då insåg jag att jag älskar ju att undervisa.
Jaha.
Och då blev det liksom en ny grej.
Vad var det med undervisning som tyckte att var så
alltså,
passade
jag,
dig?
Jag vet inte. Det var liksom bara sådär jätteförvånande att jag tyckte om det. För att det var inte alls en intention jag hade. Det var absolut helt för min egen självläkning, själaläkning. Men jag fann nog någonting som var så inspirerande i det. Och sen dess så har jag undervisat. Så jag tog deras råd då de sa att så fort ni går härifrån så håll en första lektion gratis till vem som helst. Spelar ingen roll. Bara för att liksom inte vänta och tänka att jag är inte tillräcklig, jag har inte kunskap, jag har inte erfarenhet. Och sen börjar direkt.
Mm.
Jag känner att okej, det där måste jag göra.
Vad lärde du dig om dig själv?
Allt jag vet hittills. Och det har nog bara som fortsatt.
Ja.
Jag lärde mig att det finns så mycket mer att lära sig.
Vad har du lärt dig om andra människor under den här resan?
Någonting som kommer till mig är ju hur lika vi är.
Jaha.
Alltså, vi tror ofta att mina inre tankar och mina doubts och så här är så personliga. Men det finns nog som så mycket som är kollektivt på ett sätt, men liksom som finns i alla. Och det betyder inte att vi inte ska eller kan jobba med det oss själva, men det är någonting som kan vara ganska befriande i det också, att se att okej, det är inte bara jag som tycker att någonting är svårt eller challenging, som på något vis kan skapa mera space kring det också och göra att vi kan eventuellt också vara mera bejakande för det som vi kanske skäms över till och med, eller tycker att det är jobbigt på något sätt, när vi inser att ja, men så vanligt det är, det betyder inte att det är okej, eller att jag inte ska på något vis ja, komma vidare därifrån. Nej,
men det är lite av en illusion det där att det är en sådär personligt trauma som bara jag bär på.
Verkligen.
Och att det är bara jag kanske som kan klara upp det eller måste bära på det.
Ja.
Vad var det, tror du, som klickade där då? Med, för du sa att du hade provat yoga tidigare och sen hade du en sån där önskan om att tänka om en procent av det här skulle fungera. Vad hände det någonting eller vad?
Det var faktiskt en stund när jag var på en yogalektion. Och så på slutet så låg vi i shavasana, den här slutavslappningen, på golvet, liksom låg där. Och jag som plötsligt insåg att det är tyst i tankarna. Jag liksom insåg vad som var borta. Jag insåg att ångesten var inte där. Jag insåg att de här tanketrasselmönsterna inte var där. Att jag som, ja, på något vis också att jag var i frihet. Att det var ju som, oj, a moment of peace. Och då förstås när jag som märkte så, då kom ju allt tillbaka. Så där i en stund. Men det var som att, wow. Så det var den stunden nog av ett sån här en litet wow-moment som också bekräftade för mig att det är inte bara möjligt för andra att uppleva någon sån sorts peace.
Hur kändes det att ha den där stunden då?
Alltså, väldigt konstigt. Ja. Men på ett bra sätt.
Ja.
Ja. Bekräftande. Och ja, wow moment.
Det är en stor motsägelse det där i sån här att man söker lugn och sen när man blir medveten om lugnet så är det inte mera lugnt.
Exakt, exakt. Det är ju liksom samma på något vis i meditation, att många gånger tänker människor att jag kan inte meditera för att jag får inte tankarna till att vara tyst och jag kan inte koncentrera mig och sån här saker, men att det är ju allt en del av processen och vi kan egentligen inte vara helt fullt medvetna med våra tankar om när vi mediterar, utan just den där momenten när vi tänker att nu mediterar jag, så det gör vi inte längre. Mm. För att då är tankarna där igen och har de här benämningarna och funderar och lägger in i olika lådor att vad är vad och så här. Men det är ju ändå så ja, häftigt att se det där, att vad är det här mänskliga och vad är sen det som ja, är det där mera själsliga och spirituella och få uppleva det som vi inte kan egentligen sätta de här orden på och benämna.
Mm. Tycker du att det där sökande efter stillhet och den här liksom ständiga viljan att nå dit kan stå som i vägen för det där själva stillheten?
Absolut.
Det är något som jag funderar mycket på, att man kanske vill så mycket någonstans att den där vägen försvinner.
Det tror jag absolut. Det tror jag definitivt. Och jag tänker liksom helt praktiskt och konkret på hur det är att vara mamma till en tvååring. Och det kan säkert många relatera till i olika sammanhang. Men ändå att tänka att okej, okay, nu vill jag ha den här stillheten eller en timmes yoga som ska göra att jag sen är lugn där på slutet och sen kanske det finns distraktioner och det kanske finns ljud och det kanske finns någonting som på något vis till synes avbryter den där practicen eller vägen till peace, eller så börjar något byggarbete där utanför, eller vet du, att det liksom är någonting som känns som att det stör eller tar bort, medan det ju verkligen inte är det som är grejen, att det ska vara något perfekt utrymme eller perfekta platsen eller perfekta omständigheterna, utan de där omständigheterna finns ju inne i oss, att hur vi relaterar till någonting. Så på samma sätt som stress inte är en yttre faktor, utan det är hur vi förmår oss hantera stressen, så tänker jag att det är samma med peace eller fred, att det är inte någonting som är där utanför som ligger i omständigheterna, utan det är hur du relaterar till omständigheterna.
Jag tänkte vi ska prata lite om ritualer också.
Ja.
Jag tycker ritualer är så intressanta på något vis. Vad har du för ritualer i livet?
Ritualer just nu varierar väldigt mycket från dag till dag. Det viktigaste för mig är att finna någon form av stund som är som en ritual. Och jag tänker att det som gör någonting till en ritual är att du just har den intentionen. Att du skapar space för det. Och sen spelar det ingen roll om det är 5 minuter eller om det är 2 timmar. Men det är just det där att hitta och skapa det där pocket of space som du sjunker ner i något djupare än det här tänkande, görande framtid, dåtid. Utan verkligen landa.
Kanske redan det här när du bestämmer dig i huvudet för att det här är syfte med det jag ska göra nu.
Ja, definitivt.
Ja, men säg, vad är en ritual för dig? Alltså, vad tycker du är det viktiga med en ritual på något vis?
Det viktigaste tänker jag nog just det att du har den där intentionen kring det. Jag tänker också att det handlar mer om hur mycket fokus du kan ge dig själv och den stunden snarare än exakt hur mycket tid då det blir. Personligen så har jag gärna någonting på morgonen och på mitt på dagen och på kvällen som känns som ett ankare och en stund som jag får och kan landa. Och ibland är det medvetna andetag, en kopp te, ibland är det någonting med kakao, ibland är det på mattan, ibland är det inte på mattan. Det kan vara i naturen, det kan vara inne, det kan vara att jag är ensam, kanske jag inte är ensam. Men det spelar som mindre roll och allt mer mindre roll egentligen att vara i de här externa omständigheterna, men snarare att vara i den här medvetenheten kring det. Och förstås är det fantastiskt att ha de här stunderna, att jobba till exempel med elementen och vara väldigt i det, att nu är det här någonting som får expandera lite mera i tid och rum också. Och när jag ser elementerna så kanske det till exempel är någon form av rök som också hjälper dig, som rökelser och tända ljus, och kanske det är kakao eller te eller någonting som på något vis expanderar det på det sättet, men det behöver inte vara så heller. Ibland tänker jag att vi kan bli så upptagna i att då måste jag ha ett altare och jag måste ha de stenarna och jag måste ha liksom fjädrar och på något vis att men det behövs ju inte heller. Det handlar ju inte om det. Det är ju också det där sen utanför oss. Det kan, alltså, vår omgivning kan absolut stödja oss och det kan finnas jättemycket externa verktyg i sån form som kan hjälpa oss att nå in. Men igen, det handlar ju om det där inre.
På något vis när du säger det här så sitter jag och tänker på att det här kan säkert vara, det behöver inte vara just ett altare och fjädrar. Det kan också vara det här som du beskriver, den här rituella pausen på något vis, som jag kan kalla det. Kan kanske också vara, jag vet inte, någon som går in på en bensinmack och tar en dålig kopp kaffe. Alltid på den där samma bensinbacken varje morgon på väg till jobbet eller någonting.
Ja. Och som då ger någonting på djupare plan också.
Ja, vad menar du med djupare plan?
På djupare plan menar jag att, till exempel då, att vi kan dricka en kopp te eller vi kan dricka en kopp te.
Mm-hmm.
Vet du?
Ja.
Alltså, antingen så har du då druckit den där tekoppen och du märkte inte ens egentligen, du smakar inte egentligen det där te, du kanske inte connectar ens med vad det var för sorts te, och det bara... Ja, du har druckit det.
Den här konstiga känslan när man har en kopp framför sig, plötsligt är den tom när man tar nästa. Och man bara, jaha, okej, var det slut?
Vart var det? Ja, så sånt. Eller sen så är du med stunden och i nuet.
Mm.
Och det här är ju någonting som också gör att, jag menar, du kan ju göra det här när du är med andra människor också. Som då kanske inte ser det som en ritual. Men det är din intention helt enkelt som nog bär väldigt mycket.
Nu kan det vara en trygghet att ha med sig det där också, att till och med innan man ska göra det så vet man, kan du känna så att du vet ju att du ska göra den där grejen mitt på dagen?
Ja.
En trygghet inför att den kommer i alla fall att komma.
Ja. Ja.
Står du och tänker, nej, du håller inte med.
Nej, men ja, absolut. Jag håller med, men jag tänker också samtidigt nu på både mitt personliga liv just nu, men också vad jag har pratat med kunder och elever som har barn, och tänker att hur frustrerande det kan bli ibland när vi har tänkt att jag ska ha den där stunden och så blir den inte.
Ja, just det. Ja.
Och då är det ju liksom en guld moment att verkligen okej, men nu är det här min practice. Nu är det här en del av vad jag jobbar med idag. Men på något vis att det är ganska vanligt, tycker jag också, det här svartvita tänkande i att om någon tänker att jag ska börja med yoga practice eller jag ska börja ha dagliga ritualer eller dagliga ceremonier, så ofta tänker vi att vi ska göra så mycket och det ska se ut på det här sättet. Men känns det som att det inte blir så tänker vi att det här var ingenting för mig. Jag klarar inte av det här. Mitt liv, yttre omständigheter eller inre omständigheter gör att det här är inte möjligt. Medan det finns ju verkligen något som där heter medelvägen. Och att sen, okej, när är nästa möjlighet att show up för mig själv? Och jag tänker också att någonting som har berikat mitt liv jättemycket är den här tantrafilosofin i att either nothing is sacred or everything is sacred.
Mm-hmm.
Och det är någonting som jag verkligen känner av i det också, är att hur kan vi se the sacred in everything?
Men det är intressant det där när du pratar om det där, att den inte blir av den där stunden.
Mm.
Hur konstigt hjärnan är just att när man ställer in sig på någonting och så blir det inte så, så har hjärnan så svårt att acceptera det. Jag tänker också på sådär, jag är ute och springer en del till exempel, och hur liksom hjärnan alltid är sådär, att det är ju alltid den sista fjärdedelen som är jobbig.
Ja.
Oberoende av om det liksom är, alltså oberoende av vad det är för tid, det är alltid den där sista fjärdedelen som är jobbig. Skulle någon säga åt dig då att ja, men nu ska du springa en timme till, då skulle det vara den sista fjärdedelen av den timmen som är jobbig.
Ja.
Men det är på något vis, vi är väldigt duktiga på något vis att skapa sådär att här är liksom målsnöre och det är det här som jag klarar av idag. Och sen om någon flyttar på det där målsnöret så blir vi helt rabiata.
Det är det expectations.
Ja.
Verkligen.
För jag tänker nu när du gav det här exemplet om att man har ett barn och så hade man tänkt att man skulle få göra någonting klockan ett och så blev inte av.
Mm.
Så i praktiken är det ju exakt samma situation som fortsätter. Det är ju ingenting som har hänt.
Nej, exakt. Mm.
Men för dig kanske det känns helt annorlunda.
Ja, ja.
Det där är märkligt.
Det är jättemärkligt. Och det där är ju som en sån ypperlig stund också att jobba med oss själva och ta en sån sorts practice och se att okej, vad kommer upp och varför är det här så triggande just nu och hur reagerar jag?
Ja, en bra möjlighet, men jag känner att jag lite så här får så här gåshud, jag blir lite så här ångest redan när jag tänker på att jag ska som ta ett djupt andetag i den här situationen och tänka på att vad sa Amanda riktigt?
Ja, it's alltså, a practice.
Jag menar, det är svårt, men, men det kan nog säkert vara väldigt, väldigt bra att göra.
Ja, jag tror det.
Det finns säkert 100 sådana händelser varje dag i små och stor skala. Liksom.
Ja, men definitivt. Det tror jag också. Och där är det just
när din chef kommer in på jobbet och säger nu ska vi göra så här istället. Får man ta ett andetag.
Mm.
Och vara tacksam för att man har en jobbig chef.
Mm.
Så man kan lära sig någonting om sig själv. Sen kan man ju göra ritualer tillsammans, kollektivt.
Mm.
Det sysslar du säkert också ganska mycket med.
Ja.
Hur känns det? Och hur kan det se ut?
Det kan se ut också på väldigt många olika sätt. Det är någonting som jag tycker att är jätteroligt. Och allt mer så ser och upplever jag min egen yoga practice som en ritual och det är någonting som jag upplever att också blir allt mer innan jag håller lektioner och klasser till andra. Att det är förstås som inspirerar mig i min egen process, är någonting som jag då väldigt gärna och naturligt också delar när jag är med andra och håller space. Och att ha ritualer tillsammans kan ju se också ut på jättemånga olika sätt. Och där finns det ju som inte en guidebok i det att hur vi ska externt göra och vad är de här alla stegen. Och där kan vi ju ofta på något vis tänka att vi ska ha en manual för allting för att hitta den här, connecta till den här sanningen inom oss. Men det finns många sätt att komma tillsammans och vara i nuet och ära vad det då är som vi kommer samman för. Så en intention är ju någonting där också som jag tänker att binder det där sammanhanget.
Mm.
Att varför kallar vi oss samman just nu?
Och så finns det ännu en sista sorts ritual som jag har suttit och tänkt på. innan jag pratar med dig. Och det är som de här riktigt stora ritualerna som man också behöver i livet. Och så kanske jag också vi har blivit lite slarvigare med det. Men jag tänker det här att om man går en utbildning eller någonting, sätter 3 år av sitt liv på den, då måste man också på något vis lite fira den eller lite liksom, för om den bara tar slut med att man en dag inte kommer till det där klassrummet mer, så blir det lite för abstrakt och lite sådär. Jag tror vi människor måste ha det där.
Mm.
Vi är på något vis så magiska i vårt tänkande att vi måste ha den där slutpunkten och den där, jag vet inte, ta på oss den där speciella kläderna eller någonting som visar att nu är vi klara med det här.
Ja, absolut. Det var jag tänker när du pratade också hur det är någonting som finns i våra gener. Att gå igenom sådana rites of passage och bli liksom sedda av communityn när vi når en viss sorts ålder eller när vi går igenom någonting som gör att vi förstås förändras på insidan. Men att det då blir bekräftat från utsidan också i form av ritualer och sådana sorts sammanhang, det tror jag är, precis som du säger, det är någonting som vi är slarviga med.
Mm. Och det kan bli lite enklare på något vis när man går någon utbildning på nätet eller sådär och när allting är lite sådär flytande.
Ja, ja.
Då flyter det också ihop på något vis.
Ja, men exakt. Och med oss själva också. Alltså om vi sätter upp mål för oss själva så är det ju som jättevanligt att okej, men nu var det där avklarat men nu har jag liksom nästa och nästa och nästa. Och att liksom pausar vi då och ser våra accomplishments och vem vi har blivit och ta de där celebrations också. Mm. Och det kan vi förstås göra själva, men också att vara med andra är ju någonting där som är himla viktigt.
Mm. Det var ett sånt här citat ännu från din Instagram som slog mig, som lite träffade mig personligen. Du skrev, you hit a plateau, but what if it's a sacred pause?
Mm.
Så ofta i livet så känner man att det har planat ut eller någonting, eller att man är i någon sorts sån här situation som inte man riktigt kommer ut ur, eller att det bara planar ut och fortsätter.
Mm.
Det var en ganska intressant tanke där. Tänk om det istället är någonting jätteviktigt och betydelsefullt.
Mm.
Varifrån kommer den här insikten för dig?
Alltså, mycket av det vad jag skriver eller delar på Instagram, så antingen så kommer det från någonting som är från mitt inre landskap, eller sen så kommer det från vad som sker i omgivningen. Så det kan till exempel vara från människor jag jobbar med just då, eller vad jag tycker verkar som att okej, men det här är ju en röd tråd som på något vis nu verkar hända inom många personer samtidigt, och någonting som jag ofta upplever är den där känslan som kan komma och som kommer för allihopa, är att vi känner att vi sitter på något vis fast, eller vi gör så mycket men okej, ingenting händer ännu, och varför har ingenting hänt ännu, och vi kanske har klara visioner och vi också jobbar mot de här goalsen som vi har och för oss själva på det sättet, men det kan ibland kännas såklart stagnant. Men jag tänker att det är en del av processen och att det finns någonting gott i det också. Och nu är jag inte liksom den personen heller som alltid säger se det ljusa i situationen, fast det låter så ibland när jag pratar. Men det är liksom inte det jag menar, men jag menar att det finns någonting där i det, i den där sacred pausen då, att det finns kanske en mening i att just nu det går inte snabbare än vad det går. Och det är här som min det här tro på livet också kommer in, i det att vi tänker ofta så mycket att vi skulle kunna bestämma vilken timeline saker ska ske på. Och okej, då ska jag sätta in det här i kalendern och vid den här tiden så ska jag ha avklarat det här, eller vid den här åldern så ska jag ha de här externa delarna på plats och så vidare. Medan nu finns det ju mycket mer som är mystiskt här i livet och som kommer in och stöder oss, och ibland så kommer det in pauser och ibland så kommer det in dalar och ibland så kommer det in allt möjligt. Men jag tror ju nog på att det är för vår själatillväxt ändå om vi väljer att gå igenom det och utvinna den där medicinen på något vis som finns där för oss. Men många gånger så har vi som en tanke på hur saker ska se ut som vi kan vara ganska fast i, Och där också så kan vi missa det som är guld. Precis som vi pratade om tidigare också, att om vi tänker att men det här, klockan ett så får jag då den här, ja, tiden, vad det nu då är. Och så händer det inte. Okej, okay. Men vad är det som is presenting for me now instead?
Du hittar fler avsnitt av podden Petter söker meningen med livet på Ylearenan. Om du vill göra mig en tjänst idag, så berätta gärna om det här avsnittet för någon du känner. Det skulle på riktigt göra mig jätteglad. Och vem vet, kanske kan det vara starten på en diskussion om meningen med livet.